kamrater. Någon jävla ordning ska det vara i ett parti.
Ja, skiter björnar i skogen. Frågetecken höll på att säga.
Fortsätter vi här då med västpolitiken och då stötte jag på Maj Karlsson som sitter i riksdagen och började vi diskutera om hur det var en gång i tiden för kvinnor och hur det är idag för kvinnor att sitta i riksdagen. Och då tänkte vi, oj vilket bra ämne när det handlar om feminism. Så därför så tänker jag att vi kanske ska börja med det du pratade om, hur det var en gång i tiden.
Ja, det kan vi absolut göra. Jag tänker att jag tror nästan inte att det går att förklara vilken stor skillnad det måste vara från precis i början när riksdagen liksom satte fart. Och där jag menar, vi måste ändå komma ihåg att kvinnor kom ju ändå relativt sent in i politiken. Vi fick ju inte ha den här där. Alltså vi har ju haft en väldigt lång väg att vandra. Och när jag kom in i riksdagen så fanns det i riksdagshuset lägenheter som låg liksom i själva byggnaden där kontor och sängar och kök var, liksom var en och samma lokal. Och då kan man ju tänka hur det var att vara kvinna och vara riksdagsledamot och ha barn. Det måste ju nästan varit omöjligt att kombinera. Idag har vi ett system där Vänsterpartiet, så är det faktiskt inte för de andra partierna. Det är också ganska intressant. För vi som bor mer än 5 mil från riksdagshuset, vi har ju tillgång till en övernattningsbostad. För de som har barn så blir det, ja vi kan ta det egentligen och tänka liksom precis tvärtom egentligen. Man tänker så här att riksdagsarbetet är ett arbete som tar upp mycket, mycket av våran tid. Vi kommer vara borta hemifrån hemskt mycket. Och om man då bor mer än 5 mil ifrån riksdagshuset så har man rätt till en övernattningsbostad. Annars så klarar man ju inte av att åka till möten och sånt. Och tidigare så har ju det varit typ ett rum med korridor. Alltså där du bor, där du har kontor och säng och kök och allting i ett. Och då kan man ju tänka hur det var för en mamma att ta med sina barn dit. Det är fullständigt omöjligt. Alla partier gör inte på samma sätt, men i Vänsterpartiet har vi ju en ordning där de som har barn ska ha tillgång till lägenheter som gör det möjligt att ta med sina barn till exempel. Att man helt enkelt ska få plats med sitt familjeliv. För mig som kom in när mina barn fortfarande var liksom, ganska små så var ju det helt avgörande att de kunde komma och vara med mig eller de kunde bo där under ett lov och också få liksom ut det roliga av att mamma faktiskt är borta ganska mycket. Så det är ju en jättestor skillnad. Och det är så lätt att tänka kanske att det borde gå att få ihop ändå liksom, för att det är sånt privilegium att sitta i riksdagen. Och det är det ju verkligen. Det är ju ett oerhört fint förtroende man har fått. Och jag tror att de flesta, framförallt från oss i Vänsterpartiet, så är ju vi väldigt liksom lojala kring det förtroendet som vi har fått. Så det är lätt att glömma av hur otrolig uppoffring det faktiskt är för familjen. För det är det. Man är borta mycket om man bor en bit bort, även om man inte gör det. Men framförallt vi som åker. Så att alla den här typen av justeringar som, där man visar på att vi har tänkt utifrån att det faktiskt är, att det är liksom en annan sak att vara förälder och sitta i riksdagen än vad det är att inte vara det.
Idag tycker du då att det finns möjlighet att kombinera riksdagsarbete med att vara småbarnsmamma?
Det gör det absolut. Framförallt för oss i Vänsterpartiet som har tänkt till kring de här frågorna. Det är inte lätt ändå, för att det krävs, alltså vi har ju vissa saker som där man kanske liksom på något sätt ändå lever kvar ibland i tanken av, som jag sa, att vi har fått ett så fint förtroende att det är liksom, ja, det kan ibland tänkas som att det är mycket vi borde göra bara av farten, om man säger så. Men Vänsterpartiet har faktiskt organiserat arbetet på ett sätt som gör att det i alla fall är liksom så långt möjligt som det går över det vi kan styra över. Håkan Svenneling var ju här och berättade för en liten stund sedan om när vi lyckades få igenom att starta voteringstiderna tidigare på torsdagar för att man ska hinna hem till sina barn innan de har gått och lagt sig. Och det var ju en jättestor förändring för föräldrar som har riksdagsuppdrag.
Och en kamp, sa Håkan.
En jättekamp faktiskt. Det var inte alls lätt. Vi hade några ledamöter som satt i en feministisk grupp som jobbade med de här frågorna. En jämställdhetsgrupp heter det i riksdagsspråk då. Men för oss en feministisk som fick slita hårt för att få igenom det här.
Hur ser du för övrigt på förhållandet män-kvinnor när det gäller i själva riksdagsarbetet?
Ja, Hur ser jag på det? Det är väldigt stor skillnad mellan de olika partierna. Det är en sak som jag har tänkt på jättemycket. Alltså Vänsterpartiet, vi har verkligen gjort ett grundarbete som gör stor skillnad. Jag tänker till exempel på en sån här sak som att vi har talartid. Det kan ju låta också som en sån här, liksom, det kan nästan vara svårt att förstå vad det ska kunna ha för innebörd. Men för oss är det ju så här att vi har en talartid på 3 minuter, vi kan korta ner den till 2. Det gör ju att vi håller tiden på våra möten. I Miljöpartiet till exempel så har de, för vi har ju gruppmöte varje tisdag mellan 16 och 18. Och för oss är det sharp. Det är liksom 16-18. Vi har styrt upp dagordningen på ett sånt sätt så att vi ska inte gå över den tiden. Miljöpartiet har till exempel att det kan hålla på hur länge som helst. Och det är klart att det påverkar ju till exempel familjeliv jättemycket. Men också som vi vet att män tar mer plats i den typen av möten. Så det är en stor skillnad på om man har tänkt till kring de feministiska frågorna eller inte. Och vi är ju faktiskt enda partiet som har tänkt till så djupgående som Vänsterpartiet har gjort. Så där märker jag väldigt stor skillnad. När vi sitter på möten med andra partier, då kan man ju få sitta och lyssna på män som pratar och pratar och pratar. Det tar aldrig slut. Men så är det inte för oss. Så att jag märker ju också jättestor skillnad på det interna arbetet som vi har i riksdagen och det externa, alltså, eller det som vi har med de andra partierna.
Utskotten till exempel,
ja. Och man kan ju ganska tydligt se det till exempel om vi tittar på debatttid, så ser vi att män är ju uppe mycket, mycket längre än vad kvinnor är i debatterna i riksdagen. Det är ju liksom en sån, som vi vet, en struktur. Så att det är klart, i mötet med de andra partierna så blir det mycket lyssna på män. Och i vårt eget arbete så är det en, och då ser man ju skillnaden så otroligt tydligt. Och också som sagt att Socialdemokraterna till exempel, den här lägenhetsfördelningen jag pratade om innan, att man tar hänsyn till den typ, det har till exempel inte Socialdemokraterna. Så jag pratade med en tjej som har 3 eller 4 barn. För henne var det nästan omöjligt att få ihop arbetet, för att hon fick inte plats med sina barn i sin övernattningslägenhet.
Vi var inne också med Håkan och pratade om feministiska förebilder, och då pratade han om några förebilder från före detta riksdagspersoner.
Mm.
Och där ju en del socialdemokratiska har försökt att driva feministiska frågor.
Mm.
Har du några såna tankar eller förebilder?
I människor som har drivit
feministiska frågor i riksdagsarbetet?
Ja, alltså det finns ju många kvinnor, framförallt vänsterpartistiska kvinnor, som har drivit det här arbetet. Det är nästan svårt att plocka ut några enskilda faktiskt. Och vi har ju inte bara i riksdagsarbetet, utan vi har ju hela vårt parti, finns det ju massa kvinnor som jag faktiskt tänker dagligdags på, som har liksom drivit fram de feministiska frågorna så hårt. Men när jag kom in i riksdagen så fanns det 2 kvinnor som var väldigt tongivande i de feministiska frågorna. Det var Rosanna Dinamarca och det var Kristina Höj Larsen. Och det måste jag säga är faktiskt 2 förebilder jag har. Rosanna fick ju liksom slåss ganska mycket som ensamstående mamma. Och det fick också Kristina göra. De liksom var på ett sätt kanske den första generationen av liksom kvinnor som höjde rösten på det sättet som de gjorde. På helt olika sätt. Men ändå så var de, för mig när jag kom in ny, så var båda de här 2 personer som gav mig råg i ryggen för att också komma in som småbarnsmamma i riksdagsarbetet.
Har du några aktuella frågor på gång just nu när det gäller feministisk kamp och riksdagsarbete?
Ja, alltså, nästan alla mina frågor är liksom grundade egentligen i feministiska frågor, för att eftersom jag jobbar med sociala frågor så är det ju också där som klassamhället slår som hårdast faktiskt. Så att allt det är ju egentligen, men den kanske mer, om man ska säga, synliga, eller hur man ska uttrycka det, men det är ju att jag jobbar så mycket med mäns våld mot kvinnor. Det är ju den främsta feministiska frågan vi har egentligen att ta i, också den största utmaningen. Men det jobbar jag ju jättemycket med i mitt utskott och i riksdagsarbetet. Jag tycker att det kan vara fint att avsluta med vad 8 mars betyder för mig. Mm. Precis som 1 maj är en sån där dag där man får lov att samlas med människor som driver samma kamp som en själv, så är ju 8 mars en sån dag för de feministiska frågorna. Och jag tycker, jag kan vara ganska uppgiven under egentligen hela året när det kommer till de här frågorna, ända tills vi kommer till 8 mars när de feministiska frågorna får ta plats. När man börjar se hur de frågorna kommer upp på de sociala medierna till exempel, där vi börjar liksom sätta siktet emot vart det faktiskt är vi vill. Så jag tycker att 8 mars är en sån fantastiskt fin dag där vi också samlas och får se våran styrka som det ändå är i den feministiska rörelsen. Så den betyder otroligt mycket för mig och jag önskar att den kommer växa sig enormt stark precis på samma sätt som 1 maj har gjort.
Bra, då tackar jag så mycket för det här samtalet, Maj.
Jättefint, tack. Tusen tack.
Nästan alla i gruppen Sveriges rikaste har ärvt sina förmögenheter. De har inte lyft ett finger.